With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Talk about it. You may rather be joking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till veckans samtal. Tillsammans med mig, Johan Ahlberg, och idag med ingen mindre än sportjournalisten Marcus Leifby. För er som inte har lika bra koll på vem Marcus är så kan jag berätta att förutom att han är sportjournalist så är han även ifrån den lilla byn i Småland som heter Älmhult. Och därifrån så tog han sig genom Ljungskiles journalisthögskola förbi den härliga staden Göteborg där han bodde 2 år. Tills han beslutade sig för att flytta därifrån och flytta upp till Stockholm och arbeta på Sportbladet under Aftonbladets flagg. Vi kommer prata om Marcus liv som småbarnsfarsa, varför text-tv alltid bör hyllas, om Örgrytes idrottsklubb, om Leifby Live, om Leifbys Big Ten och hans aningen osunda förhållande till Palmemordet. Jag hoppas ni kommer uppskatta samtalet. Jag tyckte det var väldigt, väldigt trevligt att träffa honom. Så varsågoda, här har ni honom, Marcus Leifby. The next stop's where I get off.
Och nu blir jag väldigt exalterad här för att vi började prata om Pelle Nyström på TV-sporten. Och då blir alltid så här så att jag vill skrika ut min kärlek för denna man.
Ja, det är ju fantastiskt.
Han har varit i Skandinavium några gånger nu.
Pelle Nyström?
Mm. Alltid i Skandinavium. Det är inte Stefan eller?
Jag skulle säga att det är den bästa. Det är nog den bästa hockeyarenan.
Skandinavium?
Ja, jag älskar den.
Förutom, ja, Frölundaborg är inte så dum heller. Men det är ju hockey på, en hockeyarena på ett annat sätt. Lite old school hockey.
Mm. Hur mår Marcus Leifby?
Jag mår kalas, skulle jag säga.
Kalas?
Ja, men det måste jag säga.
Du berättade innan att du är lite stressad. Eller att du är lite... Du inte sover så jättebra på nätterna.
Nej, så är det ju. Jag har en liten dotter där hemma som nu har börjat säga mamma och pappa. Det har hon gjort ett tag i sig. Men hon har kommit in i någon slags fas nu när hon ska säga det så många gånger som det bara möjligt under dygnets 24 timmar.
Åh, vad härligt.
Så 700-800 gånger igår ungefär.
Fick du sova någonting?
Ja. Jo, men det är lugnt. Man sover en kvart och sen så vaknar man till och så får man en hand i ansiktet och så somnar man om och sen nästa gång man vaknar så ligger hon och så här, ja, klappar en på kinden och det är ju skitmysigt. Så det tar jag gärna, jag behöver inte fler timmar.
Jag ser fram emot en dag då det händer mig.
Mm.
Det blir kul.
Det är speciellt.
Jag kan tänka mig.
Mm.
Men det är första barnet?
Det är första barnet, ja.
Mm. Speciellt. Hur funkar det att jobba på redaktion samtidigt som man har barn då?
Just att sitta på redaktionen eller jobba som journalist, sportjournalist och jobba kvällar? Eller vad
ja,
tänker
jag
du?
Tänkte mer på att du kanske jobbar kvällar, sen så jobbar du morgon, kväll och så.
Ja, lite. Fast nu blir det mest kvällar. Sport äger ju mest på helger eller kvällar.
Mm.
Så sätt så... Ja, men det funkar väl rätt bra, tycker jag. Jag har jobbat en del hemma tidigare, men nu är jag ganska mycket inne på redaktionen just för att det blir lite lugnare.
Okay, jag har en gammal kollega som fick barn och han jobbade nätter. Mm. Och då gjorde han så att han, nu ska jag se om jag säger rätt här, men han skete och gick och la sig när han kom hem.
Okay.
Och tog barnet tidig morgon. Mm. Sen så vaknade frugan och då tog hon över.
Mm.
Gör ni något sånt också? Eller?
Nej, det gör vi inte riktigt. Inte än i alla fall. Det kanske blir så framöver. Men jag är ju oftast inte hemma senare än ett.
Nej, okay.
Och kan jag då knata i säng, jag kanske kollar lite text-tv och sådär när jag kommer hem och varvar ner lite. Och så kommer jag i säng 1:30 och så får jag väl kanske sova till 6:30. Och så kanske jag stiger upp då och så tar jag lämningen på förskolan. Och sen kan jag ju oftast gå och lägga mig igen. Om jag känner för det. När lämningen är avklarad så att säga. Mm. Jag börjar jobba senare på dagen.
Okay.
Och när jag var hemma hela dagen, då var jag ju föräldraledig. Så då behövde jag ju överhuvudtaget inte fundera på jobb eller sådär.
Vad gjorde du då?
Nej, men vi hängde mest. Så här. Gick ut, kollade lite, gungade lite, spelade bandy.
Är det någon bandyprost där då?
Ja, hon verkar gilla både fotbollar och bandy. Trots att inte jag har spelat så mycket fotboll med henne. Så hon var en av pedagogerna på förskolan. Och nu är väldigt korrekt där.
Okay.
Egentligen vill jag bara säga en av fröknarna på dagis. Men det är tydligen helt åt helvete att säga så.
Får man inte säga det längre?
Nej, men det finns en viss skillnad där. Dagis har inte utbildad personal. Och är det utbildad personal så heter det förskolan.
Och det är viktigt det där?
Det är viktigt.
Okej.
Okay. Det kan man förstå, kanske.
Mm, absolut.
Att de tycker det.
Mm, eller inte.
Att det är skillnad.
Eller inte?
Nej. Men de påstår att hon springer ofta runt och spelar fotboll med sig själv. De andra barnen fattar inte det. Hon är bara 1,5. Hon är ett jävla snilla alltså.
Alltså.
För att vara så liten. Ja. Bra tillslag med högen.
Brås på sin farsa eller?
Ja, kanske. Någonstans. Mm. Fast jag har ändå inte visat henne då. Utan hon måste ha snappat upp det där någon annanstans. Eller så är det väl någon gen, någon fotbollsgen som gick vidare.
En naturbegåvning. Messi helt enkelt.
Ja!
Du, om du själv skulle beskriva vem du är, Marcus, hur skulle du förklara dig själv då?
Ja, bra fråga.
Jag säger du främst som sportjournalist.
Ja, det är väl lätt att man skulle säga att man är det. Jag vet inte varför egentligen, det borde man kanske fundera på. Men jag skulle nog säga att jag heter Marcus Leifby, jag är 34 år gammal, 35 om en vecka. Och att jag jobbar som journalist på Aftonbladet. Pappa till en flicka och man till en dam. Vi är inte gifta men vi tycker väldigt mycket om varandra.
Vad härligt.
Det är nog den jag är. Alltså, det låter inte så jävla mycket ändå. Alltså.
Det är väl inte fyskam det? Det är inte fyskam?
Nej, det är det väl livsigt inte.
Du är uppvuxen i Älmhult va?
Mm, stämmer.
Hur var det då?
Det var bra. Inbillar mig.
Mm.
Det var lugnt och gemytligt, idylliskt, ganska tråkigt emellanåt när man kom upp i åldern och ville ut och ha lite rajtan-tajtan.
Jag var där för typ någon månad sedan.
Ja, okej.
Okay. Det är ju en liten by.
Alltså, ja, vi säger byn om man säger vi ses på byn.
Ja, det är så.
Vi säger inte vi ses på stan eller i McDonalds, för det finns inte. Utan jag drar ut på byn en sväng.
Okay.
Så tar man sin sylle och så syllar man ut i byn och så hänger man på antingen Patricks video eller torggrillen.
Okej, okay. Det låter inte så Stureplanigt.
Nej, det är nog så långt ifrån Stureplan man kan komma.
Men finns det bara två ställen där?
På gott också, inte bara på ont.
Nej, precis. Men är det bara två ställen man kan gå till där eller finns det ställen man kan gå ut på?
Alltså två ställen rent generellt man kan gå till. Så här. Det var de två jag nämnde. Patricks video och Torgel. Nej, ute... Det fanns rätt mycket när jag var ung ändå. Fast, alltså, dels så fanns det dansplats som heter Silverdalen. Som varje lördag lockade tusentals besökare. Nu tar jag i lite sådär. Men det var nästan så. Alltså, Roxette har spelat det. The Creeps har spelat det. Ronny Ragge. Vilket kanske är ett märkligt exempel. Aha. Men Kent har sett i Älmhult flera gånger. Så, så att det var ett danspalats. Dessutom så finns det ytterligare några sådana här danspalatsliknande ställen utanför byn. Att man måste då åka en buss i 20-25 minuter för att komma till de här ställena. Där Dilba och Leila K heter hon. Och E-Type och alla de där kom på lördagarna.
Men det är mest känt för IKEA, eller?
Ja, det är nog.
Något annat som kommer därifrån?
Ja, Carl von Linné verkade ju därifrån eller föddes väl i något som heter Råshult som ligger ett par kilometer utanför. The Creeps brukar jag alltid nämna också. Ett popband slutet på 80, början på 90-talet. De var ganska stora.
Just det.
Och jävligt bra faktiskt. De spelade så här Hammond-orgel. Vilket inte så många popband använder nu för tiden.
Nej.
Men jävligt, jävligt coolt instrument. Så här. Robert Jelinek, kanske en av Sveriges bästa sångröster genom alla tider. Han borde ju absolut vara med i Så mycket bättre. Men de har inte riktigt hajat hans storhet.
Du får helt enkelt skriva om dem på Sportbladet.
Ja, faktiskt alltså. Eller, ja, eller tipsa till TV4-redaktionen om att kolla upp honom. Han har en jävla pipa.
Tycker du om musik annars eller?
Nej.
Nej.
Ja, det är så här, nej, nej, det kan jag inte säga.
Men lyssnar du inte någonting musik? Du gillar inte liksom, du går inte runt och lyssnar musik när du är på väg till jobbet eller?
Jo, det händer, men det är ju sån salig jävla blandning alltså, så att det,
men det är ju
det
ganska,
är inget man heller vill skylta, men det är nästan så här, det är ju lite så här radiospotten hits varianten jävla mix. Det kan vara 60, 70, 80, 90-tal. Okay. Kent, Dire Straits, men du vet så här, allt möjligt.
För är det inte ganska konstigt att säga nej på en fråga om man gillar musik? Inte det är ganska ovanligt?
Ja, men jo, men det är klart att man gillar musik så här, men jag är inte musikintresserad. Nej, man säger så.
Okay.
Det var nog det jag högg direkt på.
Ja, då var jag med. Spelade du fotboll någonting när du var liten, eller hur kom du in på just sportspåret som du är inne på nu?
Jag spelade fotboll och hockey och lite allt möjligt sådär, som man gör när man är liten. Så där är någonstans, därifrån kommer ju sportintresset, och det är ju också ärvt uppifrån så att säga i familjehierarkin. Min fader är och var väldigt sportintresserad. Det var han som tog mig till Dackahallen i Tingsryd till exempel första gången jag var ett par månader gammal.
Du håller på Tingsryd i hockey va?
Jag håller stenar på Tingsryd.
Hur är det då nu för tiden?
Ja, det är ju ingen dans på oss, kan jag säga. Stryk 2-3 mot Panten igår i Division 1 södra premiären. Och det är ju inget man kanske är så stolt över idag. Men det är en lång serie och vi hoppas. De brukar börja knackigt alltså.
Okej. Okay. Jag håller ju själv på ÖIS i fotboll.
Jag spelar ikväll ju. När vi spelar in.
Trollhättan, ja. Precis. Får vi se hur då. Det är så här en kroners match som man går väldigt, väldigt billigt. Om det är gratis eller om det är bara några kronor, jag vet inte. Men i Göteborg tyvärr, så det går ju inte. Men de går också väldigt, eller de går inte knackigt, de leder ju nu, men de senaste åren har ju varit ett rent helvete.
Ja, jag förstår det, och det är väl lite samma jag upplever här med Tingsryd, att man är ju, det ska jag inte säga heller, det vore konstigt att jämföra de två lagen. De har ju ÖIS vunnit SM-guld senast 1985 eller?
Eller 86, nej 85 tror jag det var.
Med Sören Börjesson i gänget.
Ja, just det.
Taif har aldrig vunnit SM-guld i hockey. Men när man har någonstans, de var uppe i Allsvenskan på 3 säsonger, man vande sig med vid MIF Redhawks och Södertälje och Djurgården och ja, men lite sådana gamla storheter kom på besök och spelade i Dackalle. Nu är det så här Grästorp, Pantern, Troja, sådana skitlag. Det är lite trist alltså. Och då tappar jag faktiskt lite intresse också, att i alla fall den här långa transportsträckan till grundserie, det är först när det drar ihop sig till playoff och kvalserie och sådär. Då går jag all in, kan man säga.
Men hur bra koll har du på sport? Alltså jag menar, att du vet att ÖIS spelar ikväll, hur vet du det? Kollar du det på morgonen eller hur?
Ja, nej, men det hänger nog ihop med lite olika saker. Jag fick något mail från ÖIS idag som jag alltid raderar utan att läsa.
Nej.
Jo, jag ber om ursäkt för det. Det ska bli ändring. Men där de skickar ut, och det var just det där att gå gratis på fotboll ikväll. Jag vet inte varför de mailar mig riktigt heller.
Nej. Det
finns väl med på någon lista där över journalister som anses vara Sveriges mäktigaste kanske.
Förmodligen.
Eller inte. Och
en av dem.
Men sen så jag slängde även in ett topptips på Svenska Spel där ÖIS Trollhättan fanns med och där ÖIS var sträckad till 78%, men jag garderade med ett kryss.
Okej, okay, ja, men jag tror de löser ett kryss faktiskt.
Ja, det borde de absolut göra.
Det tror jag. De är heta nu.
Och sen min en av mina bästa vänner i Göteborg faktiskt, som heter Thomas Törnqvist. Om du lyssnar på det, Tom. Nej. Han är ÖIS-are.
Okej. Okay. Bra kille då.
Mycket bra kille.
Det är ganska många som är ÖIS-are ändå. Alltså fler än vad man tror. Ska jag säga någon?
Jag tänkte spontant på brottaren Micke Ljungberg. som tog sitt liv för x antal år sedan.
Precis, han brottades, han, ja, han brottades i ÖIS också tror jag, om inte jag missminner mig.
Vad har du för några kändis ÖIS-are?
Marcus Biro.
Mm, ja just det.
Sen så har vi ju även Erik Hamrén och Åge Harald som har tränat ÖIS. Mm. Det är inte...
Men är de ÖIS-are då?
Det hoppas jag. Ja. Jag har i och för sig hört en intervju med Erik Hamrén där han sa att han trivs väldigt, väldigt bra i ÖIS och att han hade fått något erbjudande av Gais och träna dem. Och att till och med hans döttrar hade sagt att du kan inte träna Gais om du har tränat ÖIS.
Nej.
Så då så struntar han i det.
Är det värre att träna Gais än att träna Blåvitt?
Nej, jag skulle nog hellre vilja ta Gais. Alltså, jag hatar ju Blåvitt. Mm. Nu kommer jag säkert få massa skit för det, men alltså, det är verkligen de värsta konkurrenterna, även om de ligger två serier över oss. Mm. Så jag kommer ihåg de här derbyerna på tidigt 2000-tal på Nya Ullevi. ÖIS, Blåvitt, 50 000 på läktaren.
Mm. Jag såg ett av dem.
Alltså? Var det när ÖIS vann eller?
Ja, det minns jag inte. Jag minns inget resultat där.
Kommer du ihåg Paulinho Guara och Alfonso Alves då?
Ja, absolut.
Björn Ankle, men han spelar ju fortfarande fast i Häcken då.
Ja. Men som senare följdes upp med ytterligare en brasse som var rätt duktig, Ayrton Almeida.
Just det.
Såldes för en massa pengar.
Just det. Jag träffade faktiskt ett par av dem när jag var mindre. Jag gjorde en sån här studiebesök på ÖIS-gården. Och då träffade jag dem, ett par av brassarna. De kunde inte ingen svenska, knappt. Men jag hälsade på dem i alla fall. Sen hade de även, oj vad heter han nu då? Backen.
Sören Järelöv. Eller han var grejsare. Jag var målvakt på 80-talet. Men det var väl långt tillbaka igen.
Jag träffade Dick Last. Han,
Magnus Kjellander, fina fötter.
Kjellander.
Han spelar fortfarande. Mm. Uppe i Stensund och sådär. Eller?
Det är mycket möjligt. Han måste vara över 40 nu.
Ja, det
sen har vi även Albeck därifrån. Mm. Det blir mycket ÖIS här nu, men det är så får det
ja,
vara.
Ja, men det är fint.
Men det, hur kommer du in? Erik Prytz, ja.
Ja. Eller?
Prytz. Ja. Heter han Erik? Eller är det DJ? Eller heter de samma? Det finns ju ens lite Erik Prytz, en DJ.
Ja, det är sant.
Men
du är så mycket yngre än mig, så du håller ju koll på de där diskjockeyna.
Mm, det är väl ingen favoritmusik så, men... Men, jo då. Hur kommer du in på skrivandet då?
Ja du, det är också en jävligt bra fråga. Jag jobbade på IKEA som så många andra gör där nere och först utbildade mig till IT, inom IT och blev IT-tekniker. Jobbade med IT-support men kom väl fram till att jag inte tyckte att det var så jävla kul på jobbet. Jag kommer ihåg just den dagen när jag insåg så här att vad fan, jag måste hitta på någonting annat. Och det var ett ganska hyfsat jobb. Och det finns ju otroliga karriärsmöjligheter på ett sånt företag som IKEA. Men att sitta där med ett och nollor och datamaskiner sådär. Jag fattade att jag kommer inte vilja göra det här.
Hur gammal var du då?
Jag var en 23-24 kanske.
Okej. Okay.
Och då började jag fundera på hur fan skulle man kunna jobba med sport någonstans? Då hade man ju ett jättesportintresse. Man såg allt och följde allt på alla sätt och vis. Och så resonerade jag med mig själv och insåg ju ganska snabbt att jag kommer aldrig bli någonting. Även om jag själv spelade fotboll så kommer jag aldrig kunna leva på det. Vilket kanske var lite så här, hängskalletänk någonstans. Jag såg väl inte riktigt möjligheterna. Alternativet då är ju kanske att träna eller gå med i någon slags föreningsverksamhet och göra den typen av resa. Eller att rapportera om sport. Och det här är ju en sån jävla klyscha alltså. Men jag har alltid haft lätt för att skriva och uttrycka mig på det sättet. Ja, men lite så var det faktiskt alltså. Jag var en jävla Pelle Jöns i skolan men... Jag hade en livlig fantasi och sådär.
Men svensklektionerna var...
Ja, men jag kunde skriva. Jag minns en av få ljusglimtar som jag stod för under skolåren var någon slags sån här uppsatsskrivning som någon läste upp. Någon lärare, jag kommer inte ihåg exakt vilken lärare det var. Men det var en jävla stolthet i det. Det var inte så ofta man ens verk eller resultat eller vad det nu var för någonting lyftes på det sättet. Oftast var det att man fick skäll eller något sånt där. Så lite därför tror jag att jag sökte mig på dagen, samma dag som jag satt där bakom min datamaskin så sökte jag faktiskt, så började jag kolla hur jag skulle gå tillväga och vad jag skulle utbilda mig och sådär. Och så sökte jag någon skrivarkurs på Ljungskile folkhögskola. Kom in, gick den, började frilansa lite för de lokala tidningarna. skrev så här matchreferat på 1500 tecken.
Samma journalisthögskola som Robert Laul?
Exakt, vi har gått på samma skola.
Gick ni ungefär samtidigt eller gick han före dig?
Nej, han gick ett par, tre, fyra år före mig.
Men visste ni om varandra, alltså kände ni varandra på något sätt innan? Eller när ni gick där? Eller nej. Visste ni inte vilka ni var?
Nej, inte en aning. Eller jag visste vem Laul var när jag började plugga där. Sen jag gick den tvååriga utbildningen, precis som han gjorde. Och då hade han ju börjat jobba på Sportbladet. Så då, och vilket jag läste och tog in mycket information från, som så många andra. Så jag visste vem Laul var såklart när jag började plugga.
Hur var det att gå där då på...
Jo, men det var väl skoj. Eller vad man ska säga. Det var väl givande.
Hur många procent killar var det där? Var det, kan det vara 90% killar eller var det ungefär 50-50?
Ja, det var 50-50.
Är det så?
Och det, är ju en, det var ju ingen sportjournalistutbildning. Då hade det säkert varit 90-10, tyvärr.
Det känns som de flesta söker sig till journalistyrket är män nu. Det kanske är fel, jag vet inte.
Ja, det där vill jag nog ha på pränt om jag ska.
Ja, jag hör av mig till dig senare. Det. Ja.
För
jag
vi var 50-50 i vår klass eller i vår kull.
Okej. Okay.
Sen var det ju, alla killar blev sportjournalister och alla tjejer blev något annat. Bättre journalister, jag får säga.
För min, det jag läser nu, då är den enda killen i min klass.
Mm.
Och vi är, från början var vi 35 typ och fyra killar. Tre har, två har slutat och en har fått gått om. Mm. Så jag är själv nu. Mm. Så jag tänker lite att beroende på vilken inriktning du väljer så är det antingen mansdominerad eller kvinnodominerat. Men det kanske inte var så på journalistskolan som tänkte då?
Nej, jag upplevde inte det så i alla fall. Och jag tror att dels klasserna som gick före vår och efter var 50-50 baserat. Jag tror skolan anpassade så också. Det var antagningar. Dels var det något slags intelligenstest. Eller så här, vad heter det? Nutidsprov och skrivtester och sådär. Och intervjuer som de baserade antagningen på. Och där i den processen så tror jag att man var ganska noga med att se till så att det blev så mycket 50-50 som det kunde bli.
Okej, okay. Och efter avslutad högskola så flyttade du till Stockholm eller?
Ja, just det. Jag bodde i Göteborg där två och gick väldigt mycket på Frölundas hemmamatcher. Sen så...
Vart i Göteborg bodde du förresten?
Jag bodde i Olskroken, hette det. Över Olskroksgatan, tror jag det hette.
Ja, härligt där.
Ja, Redbergsplatsen, Hölta Lotta, Östra kyrkogården heter det.
Den bara rullar ner till Nya Ullevi.
Sankt Pauli-kyrkan och så.
Just det. Det är bara rullar ner till Nya och Gamla Ullevi också.
Ja, absolut. Jag cyklade dit många gånger.
Var du på många matcher?
Ja, det var jag. Både hockey och fotboll. Så ofta jag kunde och hade råd. Jag var ju student på den tiden. Mm. Det låter som att det var 50 år sedan. Och det känns det faktiskt som ibland. När man känner efter i kroppen. Jag såg Djurgården ta SM-guld där. De slog Ace i någon match på slutet där. Och det blev en sån här planinvasion.
Just
det var helt vansinnigt galet.
På Gamla Ullevi va?
Alltså
på gamla.
Gamla. Mm. De sprang in och så här slet tubor ur mattan och klippte sönder nätet. Och
just det.
Sprang nog mot hemmaklacken också och provocerade lite. Så.
Jag kommer ihåg detta.
Då tog jag min hoj och hojade hem. Det är en jävla uppförsbacke där man skulle hem igen. Just. Det är ju lätt när man ska ner till Ullevi från Olskroken. Mm. Då är det ju bara att rulla. Du behöver inte trampa.
Trivdes du i Göteborg då?
Ja, det var helt okej.
Men inte som Stockholm?
Nej, jag tror inte det. Jag har funderat lite på varför. Men jag bodde ju bara i Göteborg i två år. Och jag tänker väldigt sällan på hur det var där. Och hur den tiden var då. Faktiskt. Men jag är så upptagen med att och vara med mina nära och kära just nu. Så att det kanske hänger ihop med det.
Men sen kom du in på Sportbladet här på Aftonbladet eller?
Mm, jag var tidigt ute. Det är väldigt mycket praktik sådär när man läser ett journalist, vilket är jävligt bra. Man får ge sig ut och se vad fan det är som väntar när man är klar. Och då var jag tidigt ute och sökte på Sportbladet hos Marianne Petersson som fortfarande är någon slags personalare här. Mm. Stenhåll. Men fick praktik och gjorde den i två och en halv månad vintern tidigt 2006 och sen så fick jag sommarjobb 2006 och på den vägen är det.
Alltså jag ser det mycket som Leif Be Live också. Mm. Det är ju en extrem framgång kan man väl säga, eller?
Ja, det är du som säger det.
Nej, men för
jag skulle aldrig säga det.
Nej, jag förstår det. Men ja, för de som inte vet om det så live-rapporterar du diverse olika matcher.
Ja, jag försöker live-rapportera allt möjligt och jag har nog gjort det mesta. Så jag har till och med gjort en sån här riksdagsdebatt, partiledardebatt i riksdagen.
Det måste vara svårt.
De ville skicka mig på Breivik-rättegången i Oslo, men det låg lite dåligt till för vi skulle ha barn och sådär. Jag hade jobbat väldigt mycket och kände att man åker inte bara till Oslo och river av den där på samma sätt som man skriver en fotbollsmatch, utan jag såg att det krävs rätt mycket förberedelse och sådär. Jag hade inte det i mig riktigt. Sen hade det varit en jävligt intressant grej att göra såklart, och en viktig grej att göra. Det var ju ett otroligt allmän intresse kring det där.
Men ja, verkligen.
Jag hade inte kraften i mig riktigt då.
Vad är rekordet som har suttit och följt dig på Leif Be Live? För jag kommer ihåg, utan att du svarar nu, så jag kommer ihåg att det var någon junior-VM-match som det var helt sjukt mycket folk. Och det var på natten, kommer jag ihåg.
Ja, precis. Det var nog fram mot 12-slaget någonstans. Jag undrar om det inte var någon VM-semi eller kvart mot Finland. Men då hade vi lite flyt för att jag var ju inte på plats, det spelades i Kanada där och det var inte läge att skicka mig bara för att sitta och live-rapportera, utan jag gjorde det hemifrån. Och sen gick ju då typ Kanal Digital eller Kom Hem ner, och det är ju så här 8 av 10 blev av med matchen någonstans, och jag hade boxer hemma och det funkade.
Okay.
Så då hade man ju ingenstans att vända sig utan till mig. Så det var inte min förtjänst på något vis. Det var ju mer så här Guds vilja.
Men hur många som var det som kollade på er då?
Jag kommer inte ihåg riktigt. Alltså, och jag är så jävla, jag ska inte säga att jag är helt ointresserad, men jag hinner inte riktigt kolla upp hur många det är som kollar. Och sen när jag är klar så är jag oftast så trött och så här helt urlakad verkligen. Det är rätt intensivt att så här, sitta och följa en match och skriva det man ser samtidigt som man håller koll på vad folk undrar och skriver till mig. Så det är rätt många moment som man är rätt slut efter så här, 3 timmar.
Är det du som
brukar jag glömma bort så här, hur många var det som läste idag, och så åker jag hem och lägger mig istället.
Okay. Men är det du som bestämmer vilka frågor det är till dig som går igenom också?
Ja, det är det.
Hur mycket
släpper du igenom? Det hade varit fint om någon modererade. Ja, det beror på lite så här. Hur läget är i den matchen eller vad det nu är för någonting man skriver om. Och sen så tycker jag att en del läsare är ju väldigt roliga och kommer med kul instick som lyfter själva upplevelsen eller som ger ett gott skratt. Eller ibland så är det en relevant fråga eller en åsikt och sådär. Men det ska funka i flödet på något vis. Det ska ge någonting extra till läsarna. Det är lite så jag gör urvalet. Men sen så, jag hinner inte sitta och läsa igenom allt. Jag hinner inte sitta och moderera dem. Så oftast hugga bara det som känns så här, magkänsla. Den får åka med och den får åka med. Folk, en del är ju irriterade. Så här, vad fan, nu har jag skrivit här 5, 6, 7, 8, 10, 15 gånger. Så de klagar, och då brukar jag ofta lyfta in de som skriver att jag kommer ju aldrig med. Och så får de med den kommentaren istället. Bara får jävlas lite. Men nu, bara för att ta ett färskt exempel. Det var en Champions League-lottning här för några veckor sedan. Som låg perfekt i tiden. På dagen. 17:15 eller något sånt där. Dels är det ett sånt där event som man egentligen inte behöver se. En fotbollsmatch vill du helst se också. Även om du kanske vill följa den tillsammans med någon. Men den lottningen skiter man ju. Det vill man inte behöver man ju inte se. Det är ju någon gubbe som står och drar en bollar i en så här glasskål. Och då var det nog uppåt på en timme, en och en halv, där hade vi nog över 250 000. Alltså. Och när jag hörde det blev jag lite, så här, lite spak. Jag fick lite scenskräck nästan. Nu hörde jag det efteråt, så att det påverkade inte min rapportering. Men man blev lite så här, oj, en kvarts miljon som var inne och läste det jag skrev. Vad fan skrev jag egentligen?
Ja, men det måste ju vara fantastiskt. Det är ju en fin plattform.
Jo, absolut. Men det har ju inte med mig att göra. Det har ju med Aftonbladet att göra.
Jo, men jag kan ju garantera dig att det är många som går in där och känner igen ditt namn och vet att du livear på det väldigt roligt också.
Ja, förhoppningsvis så kan det väl vara det. Men jag tror att och jag tänker att man borde någonstans titta på de där siffrorna och i ett tidigt skede kanske planera för att ja, men nu bör vi få rätt mycket trafik och nu är det en stor match, så att ska det finnas ett innehåll som håller, så tycker jag att man ska få tid till att förbereda sig lite mer ordentligt än vad vi kanske får nu. Just för att vi har de trafikvolymerna. Att det är inte någon, man kan inte sitta där och laja och tramsa sig, utan har vi en 250 000 som är inne och läser, då vill man ju faktiskt kunna bidra med något både brett och djupt, och det ska liksom vara en mix där på något vis, och underhållning såklart.
Jo, för jag pratade ju med dig för ett par veckor sedan, och då så berättade du att du hade, om det var typ från klockan 1-3 hade du en match, 4-6 en match, ja, och typ 7-9 en match. Inte det lite väl? Alltså, kan du hålla upp den här?
Nej. Ja, det var ju för någon lördag sån här. Det var ju, jag jobbar var fjärde lördag. Jag har gått ner i tid. Jag jobbar egentligen bara 85%. Så att varannan helg stryker jag, och då skulle jag varit i tjänst egentligen. Så cheferna såg väl möjligheterna att nu jobbar Leif med en lördag här. Nu får han ta så många matcher det bara går. Men det var ett helt värdelöst upplägg. Jag var helt färdig efteråt och kände att allt jag hade skrivit var skit i princip. Och matcherna var väl Arsenal City 13.30 eller 13.45, en bra match, och då kände jag att då hade jag liksom stinget. Sen så var det Paris mot Rennes, eller Rennes Paris PSG.
Eller PSG mot några som du...
Ja, jo, men då kände jag att man var lite så här, fan, jag hade aldrig jag hade aldrig tittat på den en lördag.
Nej.
Om jag hade varit ledig liksom.
Nej,
hade
det, det är bara för att det är Zlatan mot Olof.
Ja, jo, så är det. Och att jag jobbade. Men någon hade förmodligen gjort den ändå. Och sen var det Real Madrid, Atletico Madrid på kvällen där, derbyt i Madrid. Som var också bra, men då var man ju så jävla trött. Och framförallt var man trött på sig själv. Det blir man ju när man sitter och skriver så här.
Men varför tror du att det går hem då? Just Leif på live?
Ja, men det... Ja.
Jag har ju mina aningar, eller jag kan ju nästan, du vet ju också varför det går bra förmodligen, men vet du
menar inte, du menar att jag ska försöka recensera mig själv här på något vis? Inte själva live-formatet som helhet, utan...
Jag vill att du ska förstå varför du själv går hem på tv-dator, alltså på datorerna, för att min uppfattning är ju, men när jag är med vänner eller när jag själv kollar fotboll, så är det ju många som drar upp antingen läsplattan eller telefonen för att de vill ha det här komplementet till matchen. Och jag vet ju varför de gör det, men vet du det?
Nej, det vet jag väl egentligen inte. Jag kan väl ha mina aningar. Men berätta gärna då. Om det är något bra så får du berätta det.
Du skriver ju otroligt roligt. Det är inte bara det här, Zlatan skjuter mål.
Nej.
Utan du skriver ju väldigt, det vet jag också, men du skriver ju väldigt intressant. Alltså det är ju inte det här vanliga referatet som man hör kommentatorerna.
Nej, men det är ju medvetet såklart. Det är roligt att du säger det. Jag blir väldigt glad. Jag försöker ju skriva på ett sånt sätt som jag själv någonstans skulle vilja läsa den typen av liveblogg. Särskilt då om man ser matchen, så behöver jag inte ha någon som talar om för mig att det är en hörna. Då vill jag istället att någon kanske beskriver den hörnan på något konstigt sätt. Eller vad det nu är för någonting. Något roligt sätt eller något intressant sätt. Och där är ju The Guardian är ju jäkligt bra på det. Nu var det ganska länge sedan jag följde deras liveblogger, men när jag gjorde det i begynnelsen någonstans, så var det ju det jag fastnade för, tonen i det hela. Att det inte var, alltså man kan ju göra det knastertorrt, men då ska det vara en tanke med att göra det knastertorrt, att det knastertorra ska tillföra någonting. I så fall att man gör en grej av att det är knastertorrt.
Och vad är grejen med knastertorrt? Det har också skrivit. Jag läser upp här vad du har skrivit. Du har skrivit så här till mig då. Mitt liv är fladdrigt just nu, men ändå så ofladdrigt det kan bli. Mest dagis och snor och jobb. Har kollat igenom ett spelschema för Allsvenskan, Premier League, SHL och Hockeyallsvenskan nu. Knastertort, snedstreck M.
Ja, ja. Nej, men knastertort är ju när det är... Fan ska jag förklara?
Men du har ju många sådana uttryck som är liksom...
Men Bosse Hansson var ju knastertorr till exempel.
Ja,
men någon som så här knappt så här, höjde på rösten ens när Sverige tog sig vidare i VM 94, så var det, va? Jaha, det var bra.
Mm.
Så här. Då var ju knastertorr på ett fint sätt tycker jag. Och även då kanske i det här fallet i mejlet där, så menar jag väl att det inte fanns något som stack ut.
Nej.
Utan så här, det Ängelholm-Ljungskil ikväll. Det är ju, känns ju så här knastertort på förhand.
Men det är ju Trollhättan däremot. Det...
Nej, det visste jag ju inte då när jag skrev det. Då hade jag ju formulerat mig annorlunda. nu tappade vi säkert tålen någonstans.
Återgå till Leif B. Live. För jag kommer ihåg... ska vi se, det var förra Sverige-matchen, eller om det var, nej, det var Sverige-matchen mot Sverige-Estland, vänskapsmatchen där. Och jag kommer bara ihåg någonting, för jag satt och följde också, för jag satt och kollade på matchen, och då skrev du någonting att någonting med att Forsberg gör debut och han har lyckats med någonting som ingen annan lyckas med, typ bli tunnlad två gånger på en minut eller något sånt där. För det var någon som frågade hur det gick för Forsberg. Kommer du bara på sånt direkt, eller sitter du liksom och tänker under tiden, eller liksom? Det är ganska roligt formulerat, nu kanske det inte blir jättekul när jag formulerar det åt dig, men...
Nej, jag tycker det var jätte... Nej, jag var... Nej, men det mesta kommer nog spontant, så är det nog. Så måste du, alltså det finns ju ingen tid till att sitta och fundera egentligen. Så fort man lyfter in en fråga så gäller det att hugga på den direkt på något vis. Eller något som händer, så får det ju får komma. Som det kommer. Med ett visst filter såklart som man har. Ibland kan man ju inte slänga ur sig precis vad som helst som dyker upp i huvudet. Det finns ju en del exempel på när man säkert har gått över gränsen lite och varit lite så här, lite för tramsig. Men det som kan vara lite knepigt och som kanske inte folk tänker på i det formatet är ju att man ska försöka tillfredsställa dels de som sitter och tittar på matchen och som vill ha någon slags analys eller någon kul beskrivning som ger dem någonting, eller den här kompisen bredvid. Samtidigt så finns det de som inte ser matchen och som är i behov av, jag vill veta vad som händer. Att lyckas kombinera det på något vis, att dels vara rapportören och dels vara, ja, vad ska man säga, krönikören, eller den som tycker också om det som sker.
Hur ofta sitter du här på redaktionen?
Det är inte helt enkelt.
Nej, det förstår jag verkligen.
Fan, jag försöker höja mitt jobb här nu på något vis. Att min roll, att den är, helt, det är som att ta sig till rymden.
Nej, absolut inte. Men det är, eller jag tycker det är en stor bedrift att kunna beskriva någonting på uppstuds och göra det på ett bra sätt. Det är inte så många som kan. Jag tycker inte ens det är många som kan förklara saker och ting på ett... eller inte nyanserat, men på ett speglande sätt, när de får en timme att sitta och som skriva ner matchen exempelvis.
Nej, där kan jag ju känna att det är en fördel ibland att bara skicka ut det direkt, alltså. Det som dyker upp spontant, den stämmer ju oftast, den bilden, det man känner direkt, det kan jag ofta stå för i efterhand också. Så här. Ibland blir det inte bättre av att du har en deadline som ligger 3 timmar bort. Då får du ju 3 timmar på dig som du någonstans känner att du borde utnyttja för att få till det så jävla bra som det bara går. Till slut sitter du bara och petar i det. Och de texterna blir oftast inte så jävla bra. Alltså.
Är det många texter som du skriver som du är tvungen att skicka ut fast du tycker att det är skit egentligen?
Ja.
Eller händer det, förekommer det liksom?
Jo, men alltså, kanske inte just i stunden så. Att det är väldigt sällan jag lämnar ifrån mig något som är så här: fy fan vad pinsamt, vad dåligt det här. Men det kan ju finnas texter som är fan, det här är lite jobbigt. Det hade kunnat bli bättre. Men det är inte hela världen. Det får duga. Däremot så kan man ju läsa texter i efterhand, så här 1 eller 2 år senare. Så man bara, fy fan vad pinsamt.
Det ligger alltid där liksom.
Ja, jag var inne nu innan du kom. Och så var jag inne i min inaktiva blogg. Jag tror inte jag har bloggat på över 1 år här nu. Men den skvalpar liksom i bakgrunden någonstans. Ifall någon hugger på mig så kan jag alltid ta upp bloggen och damma tillbaka där. Men så var jag inne där och bara, fy fan. Så jävla pinsamt alltså.
Jag läste faktiskt den också.
Usch. Vissa formuleringar, och ibland har man velat så här, nu ska jag vara hård här, nu ska jag ta i, nu ska jag sätta ner foten. Och man bara så här, fy fan vad pinsamt det. Fan, vem trodde du att du var här? Liksom, som...
Skiten måste ut också ju. Annars blir det ju ingen bra.
Nej, det är sant.
Det kan ju inte bara vara högkvalitativ journalistik, eller?
Nej, det är sant. Men det kan ju vara så här, det är inte journalistiken i sig som kanske har varit dålig, utan det är så här vissa formuleringar. Man har velat så här, nu ska jag vara skarp och nu ska jag slå näven i bordet här och säga vad jag egentligen tycker och tänker. Och så har man tagit i lite för mycket och så får man ett års distans till det, så ser man ju det där. Usch.
Usch, ja.
Jag mår lite illa nu.
Men nej, absolut inte. Men hur ofta är du på plats och live-kommenterar? Hur ofta är du på redaktioner och hemma? Eller så här? Kan det vara någon gång du sitter ute på en, kanske inte på en pub, men liksom ute på något annat ställe?
Nej, det var ganska länge sedan nu. Nej, oftast är jag ju tyvärr på redaktionen. Landskamper händer att jag åker på om de spelas i Sverige. Annars så gör jag ju de härifrån. Jag bevakade ju landslaget under 3-4 år. Då var jag på plats lite överallt och gjorde ett EM där 2008 bland annat. OS i London 2012 var jag på plats och for runt och gjorde så här allt från Wimbledon, nej Wimbledon var det inte, men tennisen ute i Wimbledon till brottning och friidrott och sådär.
Hur skiljer det sig åt att kommentera fotboll till tennis till brottning?
Fotboll pågår ju i princip i 90 minuter utan avbrott. Medan ett friidrottspass till exempel, där finns det en del dödtid mellan grenarna. Brottning samma sak mellan matcherna. Om man då kanske riktade främst under ett OS sådär, så är det ju svenskarnas matcher. Eller svenskornas matcher som är intressanta. Om det är en bulgar som möter en israel i 56 kilos klassen så kanske inte det är det som toppar sajten här hemma. Utan det är ju så här fokus. Och då har du ju en halvtimme däremellan som blir lite, det går ner i tempo. Vilket kan vara ganska trevligt faktiskt. Nu på slutet så har jag börjat fundera på om man inte skulle försöka ta tag i de lite längre eventen som inte är så tempostarka. Jag tänker på så här Stensons sista runda i en major tävling till exempel. Det skulle vara jävligt kul att göra.
Ja.
Det är inte så här och skott och sen vändning och så, det är ju hur mycket dödtid som helst. Det är så här ett utslag, sen tar det 24 minuter innan de hittar bollen och har gjort sig klara och koncentrerat sig tillräckligt mycket för att slå an.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Den typen av event skulle vara rätt kul att testa. Jag har faktiskt inte gjort så mycket golf.
Men det måste vara alltså även för att kan jag tänka mig att du får lite tid att kunna formulera dig eller hur du eller lite mer. Eller
ja, kanske det kanske blir jättedåligt då. Helt plötsligt tar jag tid på mig.
Det kanske blir pannkaka.
Vad fan händer här?
Du måste kanske ha den där stressen, jag har ingen aning.
Ja, men stressen och det snabba kan alltid, det kan vara ett litet skydd också. Om man så här uttrycker sig jävligt dåligt så kan man ju alltid skylla på att jag hade bara 4 sekunder på mig.
Ja, precis.
Om man har 40 minuter så finns det ingen ursäkt att komma med.
Nej. Du gjorde också någonting här på Aftonbladet eller Sportbladet som jag tyckte om väldigt mycket, Leifbys Big Ten, när du var runt i Europa och fokuserade på olika fotbollsklubbar.
Mm.
Hur var det att göra det?
Det var jätte kul. Dels så var vi ett fint gäng som jobbade ihop. Vi blev väldigt goda kamrater, kände inte varandra tidigare. Utan så här, de byggde en konstellation som de trodde på. Och sen så följde det sig så väl så att vi tyckte mycket om varandra också. Bastade mycket tillsammans och så här. Såg varandras skavanker.
Jag hörde att kameramannen inte alls var intresserad av fotboll.
Nej, det är som har berättat. Det är Robert Laul som
har skrivit. Jag vet inte.
Nej, det var fantastiskt. Det var första resan vi skulle göra till England. Så träffades vi ute på Arlanda. Och så började vi prata lite om vad vi skulle göra. Och så ställde han den helt fenomenala frågan om det fortfarande är SVT som visar engelsk fotboll på lördag. Och detta var då 2012. Och SVT har inte sänt engelsk fotboll på lördag på så här, 20 år.
Nej.
Men han hade ingen koll. Så här. Och vilket jag såg som en styrka. För han kom med en hel del inspel på, ja, men på saker som vi skulle visa upp och hur vi skulle visa upp dem. Och sen så hade vi den här uppdragsbiten också när Niva levererade uppdrag. Att vi där någonstans kom på lite så här sjuka grejer som vi skulle göra. Som var liksom inte totalt fotbollsinriktade.
Som exempelvis att leverera selleri till Chelsea-klackarna?
Ja, nej, inte just den. Den,
den har ju för sig koppling till. Men.
Ja, precis. Nej, men det var nog jag och Niva som, med hjälp av Niva då, som vi kokade ihop den. Men däremot så, vi skulle ju käka sådana här jellied eel när vi gjorde West Ham. En fruktansvärd rätt just som man äter i östra London. Och sättet vi, det är ju kanske den scenen jag är mest stolt över på så 18 program som nästan är filmisk skulle jag vilja säga. Den är jävligt fin att titta på. Och vi höll på, vi sprang runt i hela jävla London för att leta efter ett ålhuvud. Och det är inte helt lätt att få tag på ett ålhuvud.
Nej.
Men till slut så fick vi tag på ett på en så här, en asiatisk butik. Och att den då kommer med room service och jag lyfter på det där locket och så ligger ett ålhuvud där. Och i ålhuvudets mun så ligger det ett litet meddelande från Erik Niva.
Fantastiskt.
Det var ju inte Erik Niva som skickade det. Om det är nu någon som tog det så var det inte det. Utan, men däremot så var det fotografen som kom på delar av det upplägget som, jag vet inte, det kanske inte gav så mycket. Men vi tyckte det var rätt kul och vi höll ju på så här. Det tog ju 6 timmar en ledig kväll för att få till den här scenen. På ett sätt och sådär.
Vilken var den, det härligaste avsnittet för dig tycker du?
Det är lätt att man kopplar ihop det med vad vi hittade på när vi inte, så här, när inte kameran rullade också.
Var det mycket sliv? Var det mycket pints eller?
Nej, det var, nej, det var inte så farligt. Ja, nej, nej, absolut inte. Inte på så här. Kanske när vi var lediga så varvade vi ner och tog en öl och sådär ibland. Men ja, vi hade några fina kvällar i London. Fotbollsmässigt och innehållsmässigt så det är klart att den andra säsongen där när vi åkte på matcher ute i Europa. Rom är alltid fint att komma till.
Där du grät.
Med bra väder och så. Ja,
hur känslomässigt fint var det? För de som inte vet så var det ju Rom-derbyt va?
Ja, fast det var ännu värre när vi gjorde Sevilla. Mm. Inte Sevilla som jag säger genom hela det programmet som jag fått mycket skit för, men Sevilla derbyt. Där var det, då bröt jag fullständigt ihop alltså. Men det hängde ihop lite med att vi var trötta och slitna, hade bråkat lite på morgonen där vi kommit iväg som vi skulle och skulle göra den här öppna träningen på matchdagen. Och det är så här 3-4 tusen där supportrar som bara röjer under en kvart får de se när spelarna stretchar. Men det är så jävla viktigt för de här människorna att så här, stötta inför kvällens jätteviktiga match. Och många av dem hade förmodligen inte råd att gå på matchen på kvällen för det var ganska dyra biljetter och sådär. Så det var ju deras match. Och starten vi hade på dagen och så kom man in dit. Sen hade vår ljudtekniker förlorat en anhörig i samband med den här resan också. Och jag skulle bli pappa. Och det var väldigt mycket känslor på en och samma gång där. Och då var det brast för mig. Och det märker jag. Alltså jag har blivit jävligt känslig sen jag blev pappa. Så jag, det var flera gånger under min pappaledighet här nu som jag började lipa när de skapade Triss i TV4 på morgon-tv. Är det sant alltså?
Det är ju fantastiskt ju.
Jag känner att det börjar rycka liksom underläppen när de skapar fram så här 1 miljon och blir jätteglad istället för 50 000 och alla blir så här, åh vad kul och då blir jag så och häromdagen så här, Roger Blomqvist gick bort på TV-sporten och de hade ett jättefint inslag i Sportnytt på kvällen där, då brast det fullständigt alltså. Och min tjej Lina var borstat tänderna och gjorde sig i ordning, var borta i 5-10 minuter och kom in Och jag hade liksom ändå torkat bort tårar och sådär. Och hon bara, gråter. Så det var inte bara en liten så här, liten skur, utan den var ihållande så att säga.
Men det är väl fint ändå också?
Ja, det är jättefint. Det är rätt skönt att lipa lite ibland.
Mm. Men har ni några planer på att göra ytterligare någon säsong och sådär eller? För det, det känns som att det var väldigt, väldigt uppskattat.
Ja, men det är min känsla också. Och det tror jag beror på att det finns inte så många sådana produktioner i svensk tv. Det är möjligt att det görs abroad, utomlands så att säga.
Vad fick ni idén från då? Nu var det många frågor samtidigt här. Men...
Ja, idén var väl en kombination. Det slöts ett samarbete med ett spelbolag som gick in som sponsor. Och de ville göra någonting på engelsk fotboll. Och så fick jag ett förslag i knät som gick ut på att vi skulle så här. Vi åker och träffa lite supportrar och känner lite på dem och ber dem berätta om sin passion för sitt lag och sådär. Men jag tyckte att det kändes lite platt alltså. Och från början var det inte tänkt, det fanns ju inte den här uppdragsbiten till exempel, fanns inte med och vi skulle inte gå på några matcher och sådär. Och jag tyckte att det kändes lite platt och tyckte att man kan fila till lite. Så att det fanns väl dels ett intresse från Aftonbladet att göra något webb-tv-mässigt och sen så fanns en stark sponsor ska jag väl säga som gick in med ganska mycket pengar som gjorde det möjligt att vi kunde vara fyra man och åka så mycket som vi gjorde. Det rullade lite kulor. Det var en väldigt bra affär för Aftonbladet för övrigt. Och den här uppdragsbiten till exempel, den lånade jag ju från en idiot på resan. Eller du har sett det.
Mm.
Att det var lite det upplägget så här. Nu är Leif på väg här, nu ska han få göra det här för att få uppleva den riktiga så här. Så gör en supporter i West Ham. Han går och käkar Jellydeal, då måste du också göra det. Ja.
Men hur lång tid tar det att spela in en säsong?
Ja, men du kan räkna på 2-4 dagar iväg beroende på när du landar och hur flygen går och så där. Du behöver 2 hela dagar tror jag för att få ihop en 15-20 minuter som vi gjorde. Och gå på match också. Det är lite så här logistik problematik kring det där. Att du kommer mycket grejer och kameramannen har mycket grejer och är rädd om sina grejer. Och så där. Man ska ha bilar och taxibilar till rätt adresser. Och ja, så där. Och det kunde väl funka bättre rent planeringsmässigt också. Där jag kände att jag tog väl lite en redaktörsroll också. Så det var ingen som gjorde någon research till mig. Alltså, utan det vågade jag inte lämna över till någon annan. Det vill man göra själv. Om man själv ska stå och säga det sen framför en kamera så vill man ju kolla upp saker och ting på egen hand. Men jag vet inte, det är tveksamt om det blir någon uppföljare, det tror jag. Vilket är synd.
Beror det mycket på om ni får in någon sponsor?
Ja, i stort sett uteslutande. Beror det på det?
Får jag fråga vad en sån produktion kostar? För jag har ju alltså ingen aning vad sånt. Det kan ju vara 5 miljoner, det kan ju vara 100 000, jag har ingen aning.
Ja, vi ska se här. Alltså jag är inte helt jävla säker jag heller, om jag ska vara ärlig. Men kan det kosta 1 miljon kanske per säsong? 1,5 där omkring. Och jag tror att, nu kanske jag säger saker här som jag får sparken för så småningom. Men jag vet att Aftonbladet fick lite pengar in på sitt konto och så fick de hela serien producerad. Det var den dealen, så det var ju en superdeal. Man fick lite pengar och den här serien klar för publicering i stort sett. Så det var ju en sån här win-win-win-win deal för dem. Men det måste nog till en sponsor om vi ska ta det vidare. För mig, jag skulle vilja göra något liknande. För mig är det inte så jävla viktigt att komma iväg och gå på stora fotbollsmatcher. Så jag skulle kunna göra något liknande hemma i Sverige. Som då skulle bli mycket billigare att producera. Vi behöver inte ens vara 4 man heller. Man kan göra det. Man kan spara in på någon tjänst där också. Så att, är det någon som lyssnar som är sugen så kan det vara.
Få marknadsföra det här.
Ja, precis.
Men vadå, alltså, hur... Alltså när ni åker runt så, ni träffar ju jävligt mycket intressanta folk och liksom, ja, supportrar och sådär.
Mm.
Hur mycket tur har ni att träffa de här människorna och hur mycket är det planerat? För det är ju vissa som man tänker, det här måste ju vara uppgjort liksom.
Nej, men alltså det som var tänkt att vara lite mer djupintervju av en supporter, det var ju uppstyrt tidigare. där hade vi ju koll på vilka vi skulle intervjua. Sen så hände det ibland att vi träffade någon som var mycket bättre än den som vi hade tänkt att vi skulle göra, så gjorde vi den istället och sådär. Och sen så springer man alltid på rätt konstiga figurer och sådär. Och vi var väl ganska bra på att faktiskt möta människor också. Vi var ute väldigt mycket och sådär. Jag fick så här en knuff i ryggen ungefär från teamet att nu går du och snacka med dem där, även om det kan vara jävligt jobbigt i vissa lägen att man ska göra vissa saker och sådär offentligt inför massa folk och sådär. Så får man ju bita ihop och göra det. Och ibland så blir det en lyckoträff, ibland blir det lite sämre och sådär. Men rätt många var ju rekade sen tidigare. Tottenham-supporterna som gjorde en podd med till exempel, de hade vi ju styrt upp det med. Och även den här Chelsea-damen som hade sett alla matcher med Chelsea de senaste 50 åren ungefär. Mm. Som sen, något år senare, missade just en match med Chelsea.
Är det sant?
De spelade borta i Moskva, tror jag. Och de skrev om henne på de engelska tabloiderna. Skrev om att nu missar hon sin första match.
Varför missade hon?
27 år sedan. Nej, jag tror att det var för dyrt helt enkelt. Mm. Undrar om det inte var någon, kan det ha varit, vad spelade de där borta de senaste 2 åren? Kanske något slags slutspel var det i Europa League eller något sånt där. Som hon inte åkte till för att det kostade alldeles för mycket pengar. Vilket jag förstår.
Mm.
Kathy heter hon.
Just det.
Ja.
Men när du är, alltså, när du är ute och intervjuar personer eller liksom är i din yrkesroll, vad tycker du är viktigt då att du får fram när du intervjuar en person? Alltså det här blir ju, jag har ju ingen erfarenhet alls, men vad tycker du är viktigt att exempelvis jag frågar dig nu? Och hur tycker du att man ska formulera sig som intervjuobjekt för att det ska bli en bra artikel eller en bra podd för en del?
Ja, det beror på lite vad det är man vill ha ut och vad man är ute efter. Det kan ju finnas lägen där det är någon som har gjort något dumt. Då vill man ju bara ha svar på sina frågor och en förklaring till varför det hände. I det här sammanhanget var det ju mer så här, och försöka få den personen att känna sig så bekväm som möjligt och berätta roliga saker. Och om sin passion, sätta liksom ord på sin passion för det laget. Rent generellt så är det rätt svårt att, jag tycker det är svårt att svara på.
Är det inte ganska svårt just, alltså också när om ni är ute på Leifbys Big Ten då, om ni har
man trycker på kameran.
Ja, men jag menar det, att trycka upp, ja, men berätta om din passion för Chelsea eller Tottenham eller.
Jo, men sen så då får man ju ibland ta till såna här avväpnande saker och gester som att man så här, ja, men jag ställer mig i baren här och dricker en öl med er så att de känner att han är en av oss. Det finns lite olika metoder för det där. Och sen så tror jag att det där kanske man inte, man kanske har en viss läggning för att möta människor också. Att man som person är på ett sätt som gör att personen man möter eller sitter mitt emot blir bekväm i. Som nu till exempel, jag sitter ju otroligt avslappnad här och det känns väldigt trevligt att vara här.
Det känns bra.
Men du har ju fortfarande inte, det kanske kommer att du pressar upp mig här mot väggen snart med jättekniviga frågor.
Ja, vi får se. Ja. Vi får se. The next stop's where I get off. Hur är det med näthat och så mot dig? Eller näthat eller hat i övrigt? Om du är på en fotbollsmatch och går ifrån fotbollsmatchen, får du några negativa kommentarer eller liksom irriterande personer som kommer fram till dig?
Inte som kommer fram och frontar mig sådär. Det är jag väldigt skonad ifrån, måste jag säga. Oftast är det lite tjo och tjim och hallå, känna, kul, sådär. Vilket är trevligt såklart. Sen på nätet så händer det väl att det dimper ner en del skit både lite här och var i mejlen och på Twitter och i den här livebloggen. Det gör det. Men jag är överlag väldigt förskonad från det, måste jag säga. Sen så räcker det att det kan vara 28 personer som tycker att du är världens bästa. Och så är det en som skriver någonting som med lite grund i på något vis. Man känner någonstans att det där var inte så jävla dumt tänkt. Då är det ju den som nypar. Alltså. Så är det ju.
Svarar du de som skriver eller?
Ja, men jag försöker svara de flesta. Dock inte i den här live-miljön är det svårt att sitta och svara på alla eftersom det pågår en fotbollsmatch också eller vad det nu är för någonting som jag ska bevaka och skriva om. Men om folk mejlar och twittrar och så försöker jag svara.
Så tipset gäller om 205 000 som var med och lyssnade på det där. Mejla istället.
Ja, då har ett mejl.
Då får ni svar.
CC är min chef också. Mm. Sen är gulliga. Men jag vill verkligen säga, jag är otroligt förskonad jämfört med många av mina kollegor, framförallt mina kvinnliga kollegor, får ju ta enormt mycket jävla skit.
Alltså. Vad är grejen med det? Vad är grejen med det? Skit.
Nå, hur då menar du?
Nej, men jag har aldrig fattat varför, alltså...
Folk är dumma i huvudet.
Jo, men så är det. Det är ju fler idioter än vad man tänker sig kanske. Men, men jag tänker ju att, alltså, folk är ju som folk är, men att det är ett jävla steg från att sitta och läsa någon eller se någon till att gå in på nätet, hitta upp en mailadress och sätta sig och skriva. Det är ju en ganska, det är ingen lång process, men det är ändå en process som måste göras och då måste man vara jävla förbannad.
Ja.
Och för att de är kvinnor då, eller?
Ja, mycket handlar väl om det, såklart. Det är ju en sån här mansdominerad sak vi pysslar med många gånger. Och mycket män som tittar och... har väl lättare att trycka dit en tjej då, tycker man väl kanske, som inte kan någon sport, så här, inom situationstecken, vad det nu heter, citattecken, situation, eller vad säger man?
Både och. Jag tror citat är när man
med fingrarna.
Det här borde ju du kunna.
Ja,
jag tror citat är när man citerar någon och citation när man betonar eller att, ja, att det är. Jag har ingen jävla aning.
Men sen så går det ju rätt snabbt idag. De flesta har ju Twitter och Instagram och sånt där. Där kan man ju, det är bara 5-10 sekunder bort så kan man ju spy ur sig någonting. Eller så går man in på ett anonymt forum, de här fega små kräken som gör det. Och skvallrar helt, ja, otroligt otäcka och okänslosamma och taskiga saker. Ja, precis. Det är ett jävla tillhåll.
Är du inne och kollar där någonting?
Nej, jag försöker faktiskt undvika det. Mest för att jag vill inte bjuda på någon trafik.
Mm.
Och jag är inte speciellt intresserad av vad som står där heller.
Det är bra, tror jag.
Ja,
det är inte för att jag tror att det står så jättemycket om dig, men det står ju en jävla massa skit där.
Ja, jo, jag vet. Jag vet. Jag har ju hört mycket saker. Andra som har berättat om vad som står där och sådär. Mm. Ja, nej. Fy fan. Det skippar jag.
Du är också otroligt intresserad av Palmemordet, har jag förstått.
Ja, tyvärr höll jag på att säga.
Hur kommer detta sig?
Det kommer väl sig så att det, alltså inrikespolitiskt så är det ju en av de absolut största nyhetshändelserna de senaste 100 åren, eller vad ska jag säga, de senaste 50 åren. Och träffade väl inte bara de som var tillräckligt gamla för att ta in informationen, utan även vi som fanns runt omkring de här människorna som tog det väldigt hårt. Jag var 7 år och minns ju den där dagen som precis som många andra som är över 30 minst den. Och att det fortfarande än idag inte är klart och tydligt bevisat hur det gick till eller vem som gjorde det. Det är fortfarande rätt många frågetecken och ja, en gåta eller vad man ska säga. Kanske inte i ordets rätta bemärkelse, men det är ingen dömd för det.
Nej.
Och det finns fortfarande massa så här suddiga områden i den där utredningen som är lite suspekt. Och så där. Som gör att man någonstans säger, vad fan, hur var det egentligen? Ja, men det kanske var Christer Pettersson. Lisbeth har ändå pekat ut honom. Polisen tog det. Men, ja.
Har du någon egen teori?
Inte dömd. Han är inte erkänt. Han är inte.
Och han är ju bortgången också.
Och han är borta, ja.
Men har du någon egen teori om vem det var eller hur det gick till?
Nej.
Ingenting?
Nej. Det är därför...
Du vill inte kalla dig själv för privatspanare?
Nej, därför. Precis. Ingen kan kalla mig för privatspanare, för jag är ju inte det. Jag är journalist.
Men hur ofta tänker du på just Palmemordet då? Tänker du på det veckovis eller?
Ja, alltså skulle man räkna dagarna sedan årsskiftet, det är väl hur många dagar har det gått? 250 dagar eller något sånt där. Mm. Så jag har ju förmodligen tänkt på det 230 av dem.
Är det sant? Har du tänkt på det idag?
Ja.
Vad tänker du då?
Ja, idag. Jag pratade med en kollega om det idag. Så här lite löst. Vad händer?
Som man gör.
Jobbar ni på det eller? Ungefär så.
Ja.
Och så frågade han, ja, jobbar du på det? Ja, så. Ja.
Så du är en provspanare ändå fast du inte outar det?
Ja, nej, men jag är journalist. Jag är intresserad av mig för, ja, men dels sanningen, men även för, vad ska man säga, hela Palmeutredningen anses ju vara, eller räknas som, en av världens största mordutredningar. Och det själva fenomenet kring utredningen, att den har växt och blivit så stor och att den har intresserat människor under så många år. Det kan jag tycka är intressant. Det finns ju de som har lagt ner år av detta, av sin privata tid, för att försöka komma närmare sanningen. De så kallade privatspanarna, det är också intressant. Så det är nog människorna runt omkring också som jag intresserar mig för. Och det pågår en utredning. Det finns en kille som heter Dag Andersson som är spaningschef numera för Palmegruppen. Han är en av Sveriges mest erfarna mordutredare. Hur kommer det sig att han sitter där och vad gör de? Vad gör de? Det är snart, är det 29 år sedan. Så här. Vad har de gjort det senaste året? Hur gör man liksom en tisdag mellan 8 och 5? Vad pysslar de med? Det är ju jätteintressant, det skulle jag vilja veta.
Jag hörde någonting om det, eller jag såg någon intervju eller någonting med, om det var han då. Men att de menar ju på att det kommer in ny information hela tiden, att de måste bearbeta all information. Men det låter ju helt sjukt ju.
Ja, precis. De lär ju inte sitta liksom i telefonen ringer väl inte hela tiden.
Men blir det aldrig preskriberat eller?
Nej, mord preskriberas inte längre i Sverige, eller hur är det?
Är det alla mord? Alltså kanske det. Jag kommer inte göra... Jo, eller?
Ja, jag undrar det alltså. Eller?
Ja, det här
får eller 50 man... år då, kanske. Eller just statsministermord. Men det har vi ju, tack och lov, inte så många.
Ja, fler än många andra länder.
Ja.
Eller statsminister, men ministermord har vi ju två.
Men... ja, och sen har man ju förstått att det är mycket administration också, att folk begär ut saker och ting och att det ska prövas och att man ska så här leta rätt på den informationen åt folk, att mycket tid går åt det. Men, så här, men det kanske jag tar reda på en vacker dag.
Tror du att
vad
någon,
som händer i Palmerummet.
Tror du att det någon gång kommer att lösas?
Ja, det brukar ju förr eller senare krypa fram om det, vad som faktiskt har hänt. Det finns det ju några exempel på. Tänk på DC-3 bland annat. Kom det ju fram långt senare, typ 50 år senare, att de faktiskt var ute och ägnade sig åt signalspaning, trots att den officiella versionen var annorlunda.
Om du skulle få en vild gissning här då, gissa på om det är en ensam galning eller en konspiration?
Ja, men då gissar jag på, jag måste ju gissa på en liten konspiration. Jag tror ju att även om Leif GW har skrivit böcker på det temat och med den storyn, så tycker jag ändå att han förtjänar att få mitt förtroende. Om han tror att det är och har gått till på ett annat sätt, då tror jag också lite på det, för jag tror på honom. Och jag har tänkt på det där, att nu säger han själv att han inte vet någonting mer, men det kanske han säger bara för att det inte ska bli för hårt tryck på honom. Men om jag själv satt inne på information gällande dådet och jag kände så här, fan, jag måste få ur mig det här på något vis, jag orkar inte bära det mer. Jag måste gå till någon som jag kan lita på. Då skulle jag inte vända mig till den svenska polisen kanske i första hand, utan GV skulle kunna vara en sån person.
Mm.
Han har ju suttit på sån information tidigare och varit en sån person man vänder sig till i olika lägen.
Mm. Intressant.
Så tror jag. Det kanske är ett önsketänkande också.
Ja, vi får väl se.
Mm.
Kanske kommer fram en vacker dag.
Just nu läser jag faktiskt Ingmar Krusell, som var biträdande spaningschef till Hans Ölvebo. Hans bok som heter Palmemordets nakna fakta.
Mm.
Han tog på Christer Petterssons spåret. En jävligt... vi kan återanvända det ordet, knastetorr bok är den. Så här, 80 sidor om hur han var nere i Wiesbaden i Tyskland och analyserade blyisotoperna i den eventuella mordkulan.
Knastetorrt, inte att rekommendera då?
Ja, för den som är väldigt, väldigt intresserad så kan det säkert ge någonting.
Hur många Palmemordsböcker har du läst då? Är det också så här helt 250 per år?
Nej, det finns ju inte så jättemånga som är värda att läsa. Men det finns väl en 5-6 stycken. Så här, som man,
och de har du...
De står där hemma.
Hur många av dem är knassetorrare?
Ja, egentligen allihopa.
Okay.
Men Lars Borgnäs, en gammal SVT-journalist och Uppdrag granskning reporter, har skrivit en som är, den är ju spännande skriven. Sen så ska jag väl inte bedöma innehållet i den helt och hållet, eftersom jag inte själv har satt mig in i materialet så som han har gjort. Så det borde jag, då ska jag hålla käften egentligen. Men den är skriven på ett jävligt skickligt sätt som gör att man blir så här. Men det där, det är tolkningsfråga. Man kan tolka det på olika sätt. Ett vittnesutlåtande som blir 5 olika utlåtande av samma vittne. Då kan man ju välja vilken del man vill tro på. Vad det hen sa första gången eller sista gången. Eller så här. Och det är väldigt mycket sån fakta i den här utredningen som gör att man kan så här pussla ihop sin egen lilla teori.
Du var ju med i Filip och Fredriks när de hade 28 år eller?
28 ja, år. Det var väl egentligen i samband med den här Palme-dokumentären som kom då för, det är väl 2 år sedan.
Då var det ändå ganska många som var väldigt insatta.
Ja, precis.
Inklusive
det för insatta nästan egentligen. Ja, det var lite konstigt. Jag kände inte att jag fick ur mig något vettigt där, men då satt man ju med Leif Pagrotsky och Lena Melin och Filip och Fredrik, och alla de är ju ganska vana vid att ta för sig i en radiohytt eller i det sammanhanget. Och jag satt mest och käkade kexchoklad i ett hörn.
Och här får du ingenting av mig. Är du som bjuder på kaffe?
Ja, men det gör jag så gärna.
Tack. The next stop's where I get
off. Man ska alltid kolla på ÖIS i alla sammanhang.
Tycker du det?
Ja,
är du allvarlig?
Ja, det tycker jag.
Varför då?
Ja, men det är väl fint.
Det är bra, det är bra grejer. Sveriges mest anrika klubb.
Alltså, går det att se ÖIS på nätet och sådär? Om jag skulle vilja se ÖIS Trollhättan till exempel. Kan jag se den då? Eller?
Ja, du kan kolla på...
Det streamas.
Mm. Någon, jag kommer inte ihåg vilken sajt det är, men det är vissa går faktiskt. Jag fick en litet, vet du vad Snapchat är? Man kan ta bilder och så tas de bort efter någon sekund. Jag har en kompis från Göteborg som jag frågade vad han gjorde för någonting. Då tog han ett 5-sekunders klipp på datorn och satt och streamade en fotbollsmatch möjs. Det var kanske 100 på plats. Otroligt deppigt. Men det går, så jag kan kolla med honom. Om du verkligen vill kolla på en match så ska vi stilla ordna det, Leif B.
Ja, vi får se när det drar ihop sig här. Ett toppmöte med, vilka ligger i toppen här? Oddevold eller? Nej,
Utsikten. Utsikten. Lund
Kiken, som man säger. Kiken. Jag har fan mött Kiken. Alltså. Jag spelade i Kollered SK. Innan då de fick... Nej, vi hade ju för fan Robban Berkrot som tränare, så var det ju. Du? Det är en gammal ÖIS-are.
Just det. Berkrot, ja. Mm. Jag har en liten inside information om dig, kommer på nu.
Okej.
Okay. Vill du berätta om din sista match? Kommer det?
den som betyder att jag fortfarande förmodligen, om jag skulle försöka återuppta den där knackiga fotbollskarriären, innebär att jag är avstängd.
Ja, ungefär. Ja, ja. Varför vet jag detta? Och har du sagt detta någonstans? Jag vet ju varför jag vet det, men har du gått ut och sagt
det? Det tror jag inte.
Vill du berätta
det
om
det? Det är inget jag skiltar med. Ja, jag kommer inte ihåg vilka vi mötte, men det var en kvalmatch upp till division 3. Och jag tycker att jag blir... de får en feldömd straff. Jag går in kropp mot kropp och den här killen faller ganska enkelt. Jag blir så jävla upprörd så jag sätter typ handen i bröstet på domaren och ger en liten knuff. Han spelar över lite. Men det är ju såklart rött såklart. Och på väg ut i besvikelsen så vandrar jag mot vår bänk av någon anledning, att det är dit jag ska, inte ut i omklädningsrummet. Och då står linjemannen ute på linjen och så här, vinkar med sin flagga och äter, du ska inte gå hit. Och då har jag på den här Golgata-vandringen, eller vad man ska kalla det, dragit av mig tröjan som jag då väljer att hiva mot linjemannen och så här, träffa honom.
Jag hörde att du tog upp den så här, jag vet inte, kanske lite, att du tog upp den och la över honom.
Ja, la, det så kanske jag gjorde alltså. Nej, jag hoppas nästan att jag gjorde så.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju som en sedan, liksom, en sån utgång är det ungefär.
Att jag bjöd på tröjan alltså. Ja. Men den är nästan bättre. Ja, det kanske var så. Alltså. Jag får prata med min pappa som var uppe och kollade. Han har sett en match som jag gjorde i koll. Han kollade på allt jag spelade egentligen då. Men då bodde jag en 30 mil därifrån. Men kommer mamma och pappa upp och kul fotbollsmatch, kvalmatch och så här. Marcus, sonen, gör bort sig fullständigt inför så här 300 åskådare. Skämdes ögonen ur sig, stackaren. Jag kanske la den på domaren, men det innebar ju så här avstängd i 4 månader eller något sånt där. Jag var inne och bad om ursäkt efteråt, men det hjälpte inte.
Det är en Luis Suarez alltså.
Nej,
men,
fan,
men det var din sista match.
Man ska ju avsluta med stil.
Mm, absolut. Det ska man absolut göra. Nej, vad fint.
Ja, vem är det som har berättat den då?
Det här är alltså...
Är det en sån snackis som går liksom i Göteborgs undervärld?
Nej, jag pratade med... Nu ska vi se. Om du var i veckan, men en polare. Och jag berättade att jag skulle spela in med dig på måndag. Och så berättade han att du hade spelat, för han är också från Kållered.
Okay.
Och du hade spelat med hans bror, tror jag. Uh-huh. Och hans bror hade berättat för min vän. Uh-huh. Och min vän berättade detta för mig då.
Uh-huh. Och då. Vad hette hans bostare? Vad hette han efter nu?
Karlsson.
Karlsson. Ja.
Mm. Med K.
Karlsson med K. Mm. Ja, nej, men det var en mörk tid i min fotbollskarriär.
Mm.
Pinsamt. Idiot.
Är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du trodde att jag ville prata med dig om, Marcus?
Nej, det brukar vara. Jag var faktiskt DN har ett lördagsmagasin som heter Lördagsmagasinet, tror jag. Och jag var citerad där i helgen. Och de få gångerna någon annan journalist kontaktade mig för att fråga om någonting, så handlade det antingen om VM94-krönikan, mordet på Olof Palme eller text-tv. Den här gången gällde det text-tv.
Text.
Så man har väl hittat sin lilla nisch där kanske.
Jag förstår inte med text-tv, vadå?
Ja, de firar väl 40 år nu, tror jag, eller något sånt där. Eller något åt det hållet.
Jaha. Och därför hör de av sig till dig?
Ja, jag har väl uttryckt mig kring text-tv i något sammanhang och hyllat och sagt hur mycket jag tycker om text-tv. Så de vill väl ha den rösten på något vis.
Stämmer det? Vet du, i och med att du är hans kollega?
Men det framstår ju som jag är 80 år gammal. Alltså.
Ja, men lite så. Text-tv, det känns väldigt daterat.
Du använder text-tv?
Jag?
Ha?
Nej, absolut inte.
Va?
Nej, alltså jag kommer ihåg att det var sporten var på 3-4-3, tror jag.
Ja, men herregud, nej, men vänta, nu får vi förlänga den här podden med minst 2 timmar. Alltså.
Berätta
sporten för sporten var på 3-4-3. 300, alltid.
Ja, men målservice 3-4-3. Om det var 3-4-3 som var allsvenskan då, när jag slog i allsvenskan.
Ja, just det. För en 15 år sedan höll det på sig.
Ungefär. Nej.
Ja, men det kan stämma. Du, resultatbörsen och tabellerna från 3-30 och framåt.
För det var det enda jag kollade på nämligen.
Ja.
Men då slog du på text-tv när du kom hem. Att du trycker på text-tv och sitter och kollar på vad som händer.
Mm, men gör du inte det längre, menar du? Du har ju text-tv i den här häftiga paddan du har där. Och din dator, ja. Men du text-tv i datorn till och med.
Nej.
Jo.
Har man text-tv här på?
Ja, du kan ju ladda ner en app. Jag tror den kostar 7 spänn. Eller så finns det någon gratis variant som är helt suverän. Och då får man ju exakt samma upplägg, samma färger, samma upplösning och samma teckensnitt och sådär.
Jag går ju in på Sportbladet bara.
Ja, nej, jag gör ju inte det alltså. Jag tror inte ens, det är för många moment för mig innan jag hittar Premier League-tabellen.
Aha.
På Sportbladet. Plus att det är, och nu svär jag ju kyrkan här, för jävla mycket så här blip-blopp-banners och skit. Ja. Det slipper man ju på text-tv. Då är det bara svart och gult och blått.
Det är ju lite härligt, är det faktiskt.
Det är jävligt old school och jävligt behagligt att läsa saker där. Framförallt tabeller och målservice och sådär.
Kanske ska börja göra det då?
Ja,
men
det
står det exakt också typ så att men det är ju Costa gjorde 3 mål. Alltså står det liksom
Nej, det gör det ju inte.
Så man ser inte vem som gjort mål.
Jo, men det kan du göra om Chelsea har spelat då på lördagen och du går in på lördag eftermiddag, så ser du, kan du ju gå igenom alla resultaten. Men dagen efter sen så är de ju borta. Då får du bara tabellen och resultatet utan målskytte.
Ja, okej. Stämmer det? Vet du ifall det stämmer att Erik Niva en gång.
Den jävla stalkern.
Är den sann? För det låter ju helt... För det som inte har
synd,
hört
du kom ju en halvtimme eller en kvart sent. Såg du inte Erik när han kom ut där nere eller? När du stod och väntade.
Nej.
Jag skulle upptala honom. Ut bakvägen kanske. Ja, vi måste nästan reda ut. Om man spelade in, försökte spela in text-tv en gång.
Ja, för att kunna följa och se hur det gick för Tottenham.
Ja men det skulle mycket väl kunna stämma.
Jag måste försöka få hit honom till podden. Sitta och snacka lite.
Ja, men han brukar ställa upp.
Mm,
han har ju lite svårt för att snacka så. Det skulle vara det som gör att det faller i så fall. Han gillar ju inte att prata. Ja, han är helt makalös på att prata.
Ja, jag tror du var seriös. Han är ju lite norrländsk av sin aura.
Ja, men han är fantastisk. Ja, men han skulle du testa, absolut.
Det är ju så fantastiskt. Och det finns också någon historia om att innan Erik Niva satt i Premier League-studion, jag kommer inte ihåg exakt det här, men att innan så hade de en kille som satt med dator och så bytte de ut honom och datorn mot Erik Niva istället.
Ja, den är väl lite, det är lite kvällstidningens vinkel på det där. Nej, men de hade ju sladjan
Osman Agic,
ja, precis.
Som också är från Älmhult, eller?
Nej, han är från Värnamo,
ja.
Men en smålänning. Nej, men han satt ju långt borta så här, 52 meter från de andra så här, i ett hörn verkligen. Och hade väl lite koll på läsarna och så här, Facebook-flöden och sånt där. Sen så slutade han och så tog Amanda Fredin över den rollen.
Just.
Och det är också ett nej, det ska vi inte gå in på. Men jag tror att hon fick nog sitta där i direktsändning och ta rätt mycket skit som inte sladdjan fick.
Jag har också hört.
Vilket också är så här, ovärdigt beteende av folk. Alltså.
Mm. Vilken tycker du är den bästa om du vill
text-tv-sidan?
Är det 3-4-3?
Nej, det bästa är nog fan 3-7-7 och framåt. Alltså.
Vad är 3-7-7 då?
Målservice.
Så är det, ja. Men det kanske jag känner till, ja.
Mm.
Den har jag använt mig av förr i tiden innan internet fanns på samma sätt. Så gammal är jag.
Ja, precis. Ja, du. Kom du bara.
Du, det känns som att jag alltid är yngst oavsett vad jag gör.
Mm.
Oavsett vem jag träffar, oavsett vad jag gör. Jag har jobbat i krog många år.
Kan du ju inte ha gjort i många år. Du är ju inte jo, 23 år gammal.
Jo, jag har jobbat... Jag började...
Du började när du var 12. Jag plockade disk så här på...
Nej, men jag började när jag var 16 och stod och diskade i 2 år. Diskade så jävla mycket, förlåt, men jättemycket. Sen har jag jobbat bar i 5 år.
Var var det någonstans där?
I Göteborg.
Vad heter stället?
Jag började på ett ställe som heter Ljungman Jansson. Som är, det är en öjskrog förut, alltså de som äger stället, heter Stefan och Stefan. De är båda öjsare och väldigt bra kontakt med typ Albeck och med hela öjs, ja.
Är det bra eller ha kontakt med Albeck i Sverige?
Det är bra.
Med tanke på vad de har pysslat med.
Ja, men det var ju inte Marcus, det får man ändå får försvara Marcus här nu. Men då har jag för övrigt en ganska rolig historia att jag såg diskare där en gång. Och då så skulle hela utslaget komma på kvällen och då kommer Kjellander in. Och hejar i köket sådär. Och står där i diskkläder, det var grejer det.
Mm.
Nej, men jag började när jag var 16 och sen så diskade jag i 2 år. Och sen så jobbade jag i typ bar i 5 år.
Vad var det för bar då?
Ska jag säga alla ställen? Det är ganska många, eller man hoppar ju
runt. Jag tänker om man har kanske stått där och gastat på det någon gång.
Nej, det tror jag nog inte. Jag har jobbat på Avenyn på ett par ställen.
Mm.
Valand och Lilla London. Lilla London såg jag Erik Niva en gång. Satt och drog en pint med en kompis.
Mm. Ja, men Valand har man ju varit på. Frölunda hade ju sin guldfest där, vet jag.
Just det.
Efter det var SM-guld 2003 kanske.
Mm. Det var stökigt där.
Mm.
Sen jobbade lite på här i Stockholm. Och sådär.
Tommy Kallio känns ändå inte som den personen som blir stökig så här på en guldfest. Eller?
Jag vet inte, det var ju innan min tid där.
Ja, okay. Mm.
Så jag vet inte. Jag vet däremot att ibland så abonnerade AIK. Eller Djurgården istället. Nej, AIK tror jag det var. Så de tryckte ju upp sån här klistermärken i väggen och sånt. Stora klistermärken som man inte kunde ta ner. Och det var ju inte så populärt.
Nej.
I Göteborg och sådär. Vad var det jag ville komma med att jag jobbat krog?
Jag minns inte riktigt. Om du hade något spår att komma med. Om du har snappat upp något som skulle kunna leda oss närmare en lösning i Palmegåten kanske.
Ja, det blir svårt.
Ja, nej,
men det är det som är med podd. Att man börjar på A och sen så slutar man någon annanstans. Och när slutade i min krogkarriär?
Ja.
Avslutade insomnade krogkarriär.
Ja, nej, jag tappade också det, tyvärr.
Mm.
Nej, men det var... Nej, det var inget.
Kommer du inte på?
Nej.
Det var på ÖIS någon gång.
Ja, men man skulle vilja backa bandet där och se var fan man hamnar någonstans. Men...
Det har vi inte riktigt tid med.
Kommer du klippa nu, hoppas jag?
Jag klipper ingenting. Jo, jag klipper här. Marcus, jag vill tacka så jättemycket för att du tog dig tid att träffa mig.
Tack själv.
Ta hand om dig.
Du också.
Talk about it. You may rather be choking on it today.
whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.